Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag spelar in det här strax innan rättegången mot ryska staten som ni kan läsa mer om ni googlar. Så när det här släpps så har förmodligen domen redan fallit, så att säga. Om ni vill stötta mig ekonomiskt, jag tror det kommer behövas framöver, så gå in på patreon.com/arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Jag uppskattar er väldigt mycket, ni som gör det. Och kolla in mina kommande gig på gardenfors.se och följ mig på Instagram och andra sociala medier genom att söka på mitt namn. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Janne Westerlund. Välkommen hit!
Tack så mycket.
Janne Westerlund, känd kanske mest för att vara komiker. Du var med och drev tv-programmet Stockholm Live. Det var kanske första gången jag såg dig där. Aha. Nu är du med och driver Stockholm Comedy Club.
Bland annat. Stockholm.
Bland annat. Oh. Ja, och du gör lite andra saker också. Varit en del i massmedia.
Du menar på senaste tiden?
Ja, eller? På senaste tiden speciellt kanske. Ja, alltså, så även i sociala medier har du... Alltså så här, det som kanske du mest blivit uppmärksammad på sista tiden var...
Att I december.
I december att du anmälde AMK Morgon, podcasten AMK Morgon.
Just det. Jag ska väl kanske korrigera dig lite där, för att det var ju den ansvariga utgivaren på... AMK Morgon som jag anmälde.
Mm. Och vem var det?
Det är ju han som jag kallar för Gamen.
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 Jag vet inte vem som är ansvarig utgivare för AMK Morgon faktiskt.
Inte jag heller. Nej. Den som är ansvarig för podden helt enkelt.
Det var inte den juridiska personen AMK Studios AB? Eller?
Jo, det kanske det var.
Okay. Har du lämnat in en anmälan? Det låter som att du inte har helt koll på det.
Alltså... Jag har ju ett management. De sköter okay. ju alla de här bitarna. Jag skriver ju bara på papper och så kör vi.
Är det din fru Magdalena Bibic som är ditt management?
Ja, och Johan Schiller, min judiska manager. Det är han som sköter cash.
Har du en judisk manager?
Det är det bästa.
Det låter fördomsfullt.
Vadå? Säga att det är det bästa? Vad är det fördomsfullt med det?
Nej, det är... Ja, självklart kan jag ju se det skämtsamma i det. Jag ville bara sätta det under luppen.
Ja, det är bra. Det är nästa storm.
Men jag tror vi kanske börjar tidigt med det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja!
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Kaffe som du själv tog med tillhörande mjölk från ett lokalt fik.
Det kommer jag inte välja.
Vilket fik var det du?
Det var här tvärs över gatan.
Okej.
Okay. Vad heter det?
Kan det heta Valins?
Jättebra ställe.
Något sånt. Sen har vi Fanta Zero. Det finns även en flaska Fanta Zero. Det finns ren Fanta Zero. Och sen finns det Fanta Zero som jag blandade ut med Passoir. Passionslikören. Under mitt nyårsfirande.
Slisk, det är ju slisk.
Slisk, jag gillar slisk. Sen har vi Gundelsprit. Fyra olika sorters energidryck. Garant apelsinjuice. Där tog Janne fuskade lite där och tog en klunk av sitt medhavda kaffe. Innan väldryckna alternativen var klar.
Men jag kommer inte välja kaffet. Alltså den...
Du har ju i stort sett redan valt det i viss mån.
På
men
ett
du kan
sätt.
Men du kan ju välja
men jag trodde vi skulle fika först och prata sen.
Jag tycker man dricker under poddinspelningen.
Just, okay.
Sen får vi se om tid finns för att smaska i oss. Du var ju väldigt vänlig och tog med dig bullar också.
Ja.
Med smak av kanel eller kardemumma eller någonting. Jag har inte kollat sen.
Kardemumma.
Mm. Gott. Vi har apelsinjuice av märket Garant. Sen har vi Sammy Klaus Beer som marknadsförs som The World's Strongest Lager. 14% stark öl. Sen har vi en riktigt gammal Rosita som en lyssnare har donerat. Kall gin. Några japanska drycker i tetraförpackningar som också någon har skickat. Häxblandningen. Alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding.
Hur gammal är den häxblandningen?
Den är nog ett halvår nu.
Är den fräsch fortfarande?
Den är nog långt ifrån fräsch.
Vad är det för japanska drycker? Det har du ingen koll på.
Nej, jag kan inte japanska.
Jag tar en japansk dryck.
Du tar en japansk dryck. Och för tråkmåns har ni så här vatten.
Japansk dryck.
Du tar japansk dryck. Jag tar det här kaffet som du har med dig till att börja med. Men då...
och lite japansk dryck.
Jag trodde att du får ta den japanska drycken.
Okay.
Du får välja mellan två olika japanska drycker. Du kan få följa med till kylen och titta vad det finns för någonting. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med, jag har då kaffe här på bordet och du har den japanska drycken Fukumame som är någon tetra. Vill du ta en provsmak och säga vad du, jag vet inte vad det är för någonting riktigt.
Det är en tetraförpackning och så är det någon form av godis på den och kanske en rödbeta. Jag vet inte, vi provar. Nej men fiff, det var jätteäckligt faktiskt.
Det var jätteäckligt. Ja. Hur skulle du beskriva smaken?
Surt.
Sur?
Ja, jag gillar inte surt.
Aha, du gillar
lite vinigt. Vinigt och surt.
Vinigt och surt. Var det någon alkohol i det?
Ja, det tror jag. Mm.
Okej, Fukumame fick underkänt av Janne Westerlund.
Ja, det var katastrof.
Mm. Men vi lämnade lyssnaren på något av en cliffhanger. Europas... det är inte Europas... Vi kan slänga in gingen för Europas sämsta cliffhanger. Men det var ju ändå kanske mer än av Europas många cliffhangers. Den är nog inte sämst. Det var ändå, jag tror det är rätt många som är nyfikna på den här hela den här storyn kring polisanmälansgrejen som även kvällstidningarna plockade upp och lite så. Vi kan ju börja med det innan du tar...
Hur många tror att det är som är nyfikna på det här?
Jättemånga.
Jättemånga?
Ja, det tror jag.
Okay. Ja, ja.
Så vi kan börja snacka lite om det. Berätta historien från ditt perspektiv från början.
Just det, och då får vi backa till november förra året, för 2 månader sedan.
Okej. Okay.
Så det var ju precis i samband med hela den här MeToo när det kom. Mm. Och en av våra kollegor är ju... Eller var ju då inblandad i det.
I MeToo?
Ja.
Ja, det var så kallad, så att säga, känd komiker. Var det,
ja,
det var
en precis. Stor, exakt.
Som har blivit polisanmäld för våldtäkt.
Ja, bland annat.
Ja.
Och,
ja, det var, jag vet inte om det var fler komiker som var anklagad för någonting. Men det var framförallt
en komiker. Ja. Mm. Och då i den vevan så... Jag känner ju den här komikern och det gör ju du också.
Ja.
Och då så... Det var väldigt... den veckan var väldigt upprivande på många sätt. Mm. För att jag då för 10 år sedan, om man backar bandet till 10 år sedan, råkade ut för en grej när en annan av mina kollegor var ute i kvällspressen.
Var det alltså under Stockholm
under Stockholm Live? Ja, under Stockholm Live-tiden. Men,
du vill inte nämna namn?
Nej, jag tycker det behövs inte.
Okay.
Men då så... kommer det där tillbaka igen och jag får
råkade du illa ut i samband med det? Eller?
Ja, det var ju så att den här komikern då, som var en av de hetaste och fetaste och så vidare, jobbade ihop.
Ja.
Så då jagade ju Expressen och Aftonbladet.
Ni som är nyfikna på, ni får väl googla Stockholm Comedy Club. Nej, inte Stockholm Comedy Club, Stockholm Live.
Om man googla efter lite där så kanske man hittar någonting. Men då så gick ju drevet på det sättet att Aftonbladet och Expressen var på jakt.
Mm.
Efter, du var väl med typ? Hej, var du med om det här?
Vad var det som skandalen handlade om då?
Gruppvåldtäkt.
Okej.
Okay. Ja. Och
det var det åtalspunkten var det?
Ja.
Okej. Okay.
Men det ledde aldrig till åtal. Det är det hemskaste. Det var, för att göra en lång historia kort, så den känslan av att bli jagad av Expressen och Aftonbladet med de hemska grejerna, det var liksom, det var jävligt jobbigt. Så då när den känslan kom tillbaka 10 år senare, när jag lyssnar på den här podden och hör hur ett gäng kollegor sitter och pratar och spekulerar och snackar och lite, du vet, lite som gamar. Håller på att gotta lite i det här och gräver lite och rotar i det här.
Mm.
Jag tyckte det kändes jävla ofräscht. Ofräscht. Och...
det var ju då i podcasten AMK Morgon. Som... det var väl Ahmed Behram bland annat och några andra.
Ahmed och ett helt gäng komiker.
Martin Sonneby och några. Och de då pratade om den här kända komikern som blev polisanmäld för våldtäkt. Och så sa de att det är ett väldigt stort fall. Jag lyssnade på det här klippet från det som sa det var en väldigt uppburen komiker som fick de här anklagelserna riktade mot sig.
Just det.
Och så snackade man att det var ett väldigt stort fall för den här komikern då liksom. Och så var det då Ahmed som sa, jag som är insatt i det tolkar det som en väldigt skämtsam ton liksom. Och han sa, men så stor karriär har väl inte Janne Westerlund? Och det var väl det som du reagerade på? Alltså det skämtet?
Jag reagerade på hela situationen. De pratade om en annan utav mina kollegor som heter Jan Bylund i samma veva.
Och, ja, det var väl någon hela det där, till...
Ja, hela det där liksom att man sitter och gottar sig, det är jävligt tragiskt liksom. Jag tycker att det är tragiskt.
Mm.
Så då när jag hörde det här och mitt namn nämndes och det var ett fantastiskt skämt. Och det var på den nivån. Så då kontaktade...
Där uppfattade en viss ironi. Du tyckte inte det var ett roligt skämt?
Nej, jag tyckte inte det.
Så då... Hade du tyckt det var kul om det handlade om någon annan än dig själv?
Nej, för det var själva det där gottandet i när en av våra vänner, kollegor är i den situationen. Liksom.
Mm.
Sen kan man diskutera mer om det. Men det som hände då, det var att Martin Sonneby blev ombedd och pipa bort mitt namn.
Mm. Att du...
Eller, det är jätteenkelt.
Du skrev till honom och frågade om han kunde klippa bort.
Det är väl jätteenkelt, du som vet hur man klipper podd.
Jo, det hade inte varit något jättemycket jobb inblandat i det kanske.
Nej. Men då är ju han sådär att nej, det ska jag inte.
Det är en intressant imitation av Martin
Sonneby. Ja, det är den enda imitationen jag kan faktiskt. Jag kan bara imitera Sonneby. Nej, det ska jag inte. Och då
snackade du med honom i telefon? Eller?
Nej.
Du mejlade?
Men jag har ju känt honom, känt till honom i 10 år.
Sonneby?
Ja. Jag kan stylen.
Ni är bekanta eller vänner eller vad skulle du, hur skulle du beskriva er relation? Din och
kollegor.
Kollegor, okay.
På olika kanter. kollegor. Men då så var det, ja, men plocka bort det där eller så blir du polisanmäld.
Mm.
Och då var det han polisanmäld.
Och då...
Så det var hans val.
Ja,
det var hans val. Och så blev det den här stormen i vattnet.
Men du gjorde, lämnade du in en, alltså handen på hjärtat. Finns det en polisanmälan inlämnad? Gick du till stationen eller ringde du eller hur gick det till? Alltså, eller är det bara ett tomt hot?
Är jag tyst lite för länge nu?
Vad sa du?
Är jag tyst lite för länge nu?
Jag alltså, för jag gissa så tänker jag att du har nog inte lämnat
finns
in en
riktig.
Det har du lämnat in en anmälan?
Jag tycker vi ska spekulera om det hela den här sändningen. Alltså, det är det enda vi ska spekulera om.
Kan du inte bara ge mig det scoopet?
Du kan få ett scoop. Du kan få ett scoop. Jag ska stänga den där burken med att säga. Jag blev jävligt irriterad. Antingen så finns det en polisanmälan. Eller så finns det inte en polisanmälan.
Mm.
Det vet vi inte. Men däremot, scoopet till dig, det är ju att jag har ju jobbat inom polisen innan jag blev komiker.
Du har jobbat inom polisen?
Ja, visst.
Jag har ju sagt till dig att du ser ut som en civilare vid något tillfälle. Kommer du ihåg det?
Jag kommer precis ihåg det.
Ja, och det var väldigt viss mån...
Du var så nära sanning. Jag tänkte, ska jag avslöja det då eller ska jag vänta till nu? Så jag väljer att vänta
till nu. Jag
visste
inte att du har jobbat inom polisen.
Nej. Och det blir ännu roligare när jag berättar att jag har jobbat på säkerhetspolisen.
Säpo.
Mm. Så att det är därför jag tänker åka med dig nu till Åland.
Ja, åker du med då? För jag, Johannes Bränning och min juridiska rådgivare, som jag tror väljer att vara anonym tills vidare,
okay.
Plus kanske några poddlyssnare, åker nu redan den 9 januari och rättegången den 11. Så har vi ett stand-up-gig faktiskt på Dinos i Mariehamn.
Det är jätteroligt.
Kvällen innan den här podden kommer släppas efter rättegången har varit. Så att det här missade ni. Men om ni har följt mig på sociala medier så kommer ni säkert haft möjlighet att gå.
Just det.
Men det är det som jag tänkte. Men tänkte du följa med nu redan då på båten den 9?
Nej, utan jag kommer till rättegången den 11 på morgonen.
Okej, okay. Flyger du till Mariehamn då?
Ja.
Okay.
Och sen så, om ni åker hem, sen kan jag åka hem med er, om ni ska hem.
Ja, det kan du göra. Alltså, vi tar en båt vid kanske 2:30 eller något sånt. Det beror på, jag vet inte hur lång en rättegång är. Det är inte jättedyrt att åka båt, så att man får vaska den biljetten ifall det ska.
Det här kommer gå snabbt, Simon. Den här rättegången har jag sett fram emot ända sedan jag fick höra talas om den.
Mm.
Jag åker med som moraliskt stöd, om du behöver det. Jag åker med som finsk-svensk tolk. Alltså jag kan tolka, du vet, om du behöver.
Mm, ja, men tolk, de pratar väl rätt mycket svenska på Åland.
Ja, men det här, du måste be att allting ska vara på engelska. Att du inte förstår åländska. Det är den största humorn.
Och då är du tolk mellan åländska och engelska.
Exakt.
Okay.
Och sen så ska jag rapportera för magasinet Paragraf.
Okej. Okay. Är det en papperstidning eller en webbtidning? En webbtidning?
Ja.
En finsk tidning eller är det...
Nej, det är en av mina kompisar som är engagerad i det.
En svensk tidning?
Magasinet Paragraf.
Okej.
Okay. Man hittar den på nätet.
Och vad har det... Paragraf, är det då en juridisk
ja, de
tidning?
Skriver bara om juridik och brottsmål. Ja. Och de nappade direkt när jag la upp plotten för det här.
Ja, men intressant.
Men jag undrar, hur känns det då? Nu är det måndag, tisdag, onsdag. Snart smäller det.
Ja, alltså jag har ju förlikat mig med tanken på att jag kommer bli dömd. Det är så här, jag kommer försöka försvara mig i rätten, men jag tror att jag kommer bli dömd. Vi spelade in ett avsnitt av Specialisterna podcast som ni kan lyssna på. Patreon exclusive. där jag pratar med Albin Olsson exakt. Där pratar jag en timme om hur jag känner och allting sånt där. Det här, just det här poddavsnittet tänker jag att det ska vara lite mer fokus på dig, Janne Westerlund.
Ja, det låter bra. Det låter bra. Men jag är laddad i alla fall. Jag är laddad och redo och har skaffat en liten hatt.
Ja, det är en liten hatt.
Där jag har satt en liten sån här pressgrej på också.
Men det här med Säpo, du har alltså en bakgrund inom polisen.
Just det.
Vad gjorde du? Är det här sant eller trollar du nu?
Det här är helt sant. Jag började min karriär när jag var 19 kanske, 20.
Ja, efter gymnasiet någon gång.
Någonstans där. Så började jag jobba som vaktmästare på Säkerhetspolisen.
Ja, du var vaktmästare på Säpo.
Exakt. Följ skopet nu. Nej, det kan jag inte ha gjort. Klipp bort det här så kan vi prata om något annat.
Vad händer om jag inte klipper bort det?
Vi får se.
Men så du har kontakter inom polisen. Vad är det du ville mena? Att det var ganska lätt.
Om det nu finns en polisanmälan så har jag direktnumret till Anders Thornberg.
Okej.
Och han är ju nu nuvarande Säpo-chef helt enkelt.
Jag undrar hur det är med polisanmälningar. Kan man begära ut, liksom, om man misstänker att man är polisanmäld för någonting? Kan man då begära ut det från liksom, polisen?
Nej, utan du blir ju delgiven.
Ja, man blir delgiven misstänker. Ja,
att nu är det här på gång. Mm. Gör dig redo, stormen kommer.
Jag tror ingen har blivit delgiven misstanke för... vilket brott var det du anmälde då AMK morgon för?
Förtal.
Förtal.
Ja.
Så jag tror, vad jag har hört så har ingen blivit delgiven misstanke.
Nej.
Så det tyder ju lite på att det inte
hört,
finns.
Jag har också hört rykten om det där. Så, men det är det. Det är rykten, vet du.
Ja, du har på så att
det är säga. Det är väl ett fantastiskt roligt skämt.
Att säga att man polisanmäter.
Finns det en polisanmäter, finns det inte? Det är ju, vilket geniskämt.
Jo, det har hög verkshöjd, skulle jag säga.
Det är väl bättre än ett klassiskt våldtäktsskämt, eller?
Ja, jo, absolut. Jag tycker det är ett bra, det är ett starkt skämt. Så, men var den här polisanmälan delvis marknadsföring för dig och din klubb Stockholm Comedy Club? Att du ville ha uppmärksamhet för...
Jag släppte biljetterna till min nästa stand-up-föreställning, Västerlund 1-26 i samma veva. Och biljetterna har gått som smör.
Okej.
Okay. Så det var ju bra. Ja. Så det har kommit någonting positivt ur det här hemska.
Du tänker att den här uppmärksamheten gynnade biljettförsäljningen?
Ja.
Ja, det är mycket möjligt att alltså. men också så kan det ju... Alltså så här, nu kanske det var ett skämt. Alltså nu när du sitter här, du har ju både antytt lite att du blev lite arg på riktigt. Ja. Och att delvis att det var ett skämt kanske. Det känns som att det väger lite fram och tillbaka där.
Ja, det står och väger lite.
För att det kan ju också framstå som att du är en person som inte gillar den typen av humor.
Vilken typ?
Ja, men den typ av humor, alltså om man ska säga taskig humor, eller roastaktig humor, eller elak humor, eller så.
Jag har ju gjort alla jag har ju jobbat, jag gjorde mitt första stand-up-gig 1992.
Oj, det var länge sedan.
Det var jättelänge sedan. Och då fanns ju inte den här hårda, inom citations, det fanns ju inte, utan det var ju om axelvaddar och flygplansmat och...
Ja, det var väl inte så vanligt. Alltså Richard Pryor var väl ganska hård redan på 70-talet.
Och det var ju mina förebilder. Det var ju Richard Pryor och Eddie Murphy och Chris Rock och Dave Chappelle. Ja, mycket, mycket sådana förebilder. Så då när jag började 92, då hade jag en sån här svart skinnpaj. Det var mycket attityd och lite innehåll. Men jag pratade om thai-kulor för män. Ett sexualhjälpmedel som är som en kul, du vet... Fem kulor på rad i ett snöre.
Mm.
Och det var ju alldeles för tidigt. Mm. Alltså det var ju så här, men vänta nu, du kan inte prata om sådär vulgära saker. Men sen 10 år senare, ja, men då var det dags att prata om de sakerna liksom. Så att jag har gjort så många olika stilar och letat mig fram. Men jag gillar inte den här mobbingsituationen.
Det tror jag ganska många har svårt för. Och det tycker jag att det var, ja, men det negativa liksom med det här som hände i AMK morgon var att jag tyckte det blev lite obehagligt att det var så här lite tuffa gänget som skulle balla sig lite där också.
Ja, ja.
Det vände jag mig emot.
Ja, men du vet, om man om man vill vara en tuff kille eller tjej, då har man valt fel bransch. För det är inte i stand-up-svängen som tuffingarna är.
Nej,
de är ju en helt annan marknad som de håller på med.
Du har tagit med en lapp.
Ja, men precis.
Med 26 punkter. Är det också för att du har varit 26 år i stand-up-branschen?
26 år i gamet.
Och du har 26 punkter med lite olika höjdpunkter, kanske?
Ja, det är både höjdpunkter och lågpunkter.
Och bottennapp.
Exakt.
Och är det okej om jag väljer lite som ur en plockgodis?
Det var lite så jag tänkte. Det var lite så jag tänkte.
Jag är ju då, eftersom jag också har erfarenhet av komikern Peter Wahlbeck, så jag är lite nyfiken på punkt nummer 2 som heter Wahlbeck versus elithotellägaren.
Just det. Det här var ju på den tiden när Wahlbeck hade hand om sommarturnéerna på västkusten.
Det känns ändå konstigt att Peter Wahlbeck är någon form av arrangör. Alltså, jag har jämfört honom tidigare den här podden med en schimpans.
Ja.
Och det känns ju svårt att en schimpans ska vara en arrangör av någonting. Alltså så här, det är någon som inte lyssnar på andra människor. Han kanske var mer normal på den tiden, eller?
Nej, alltså på den... Det var de roligaste turnéerna. Ja. För att... ibland blev det gig, ibland blev det fest, ibland blev det, du vet... Det hände så jävligt... Man hade... Efter de somrarna man varit ute, då hade man nytt material till nästa höst då, liksom. För det hände så jävla mycket, mycket grejer. Men den roligaste grejen som jag tycker, det var... Vi var i Falkenberg på det här jättefint...
Majas vid havet?
Nej, det är väl var... Nej. Ja. Falkenberg var ju så här strandhotell. Så att, du vet, gammalt trähotell, strandhotell. Med så här...
Var det elithotell?
Exakt. Och då var det så här, det var så fint med så här lång brygga och sommar och härligt. Och så hade vi varit och jobbat en vecka kanske och så, och allting var ju cash på den tiden. Det var den bästa tiden. Så då sitter Peter Wahlbeck med olika pengar
med pengar eller vad?
Han hade lite plastpåsar och någon papperspåse, du vet så. Och lägger i högar.
Till de olika komikerna.
Måns Möller, Ann Westin, vet du vad? Lägger i högar.
Vad hette den här turnén? Eller var det var inte Sunny Stand-up eller något sånt? Eller det var
jag tror inte den hette nog. Det var bara stand-up.
Okay, men,
du vet. Och så sitter han och lägger upp de här pengahögarna. Det ser så sjukt ut. Och han hade på sig någon så här klassisk hawaii-skjorta-style. Och du vet. Det var riktigt sån där manspread. För det var ett så här lågt... Med låg soffa, lågt bord och pengar på bordet där. Och det är en tom restaurang. Och så kommer jag in och så hänger jag lite där och väntar på min bunt. När ska jag få min bunt? Och då kommer in en väldigt välklädd man i vit kostym. Och lite indiskt ursprung. Eller utseende. Och han finns ju då, eller fanns då, som en pappgubbe.
Vem Wahlbeck?
Den här elithotellägaren var ju alltid välkomna. Välkommen till elithotell. Och så var en pappgubbe med honom då. Och det är alltså den gubben som möter upp som pappgubbe i lobbyn när man kommer in på hotellet. Kommer alltså in i det här pengarummet. I samma kläder. Och jag ser direkt, det är ju han elitgubben. Och Wahlbeck, han noll koll. Han börjar då sälja in stand-up-comedian till... Det är det sjukaste.
Ni hade kört stand-up på Elite Hotel?
Vi hade varit en vecka på turné. Vi var på, vi körde ett par shower på det här i Falkenberg.
Elite Hotel?
Exakt.
Okay.
Och då så det snacket mellan Wahlbeck, som inte vet alls, det här är ju chefen. Liksom. Han är för fan pappgubbe. Och jag försöker säga, det här är ju han pappgubbe. Ja, exakt, säger Peter. Och, du vet, och bara, yes, you have to come på engelska.
Bara att han skulle komma som publik.
Ja, ja. Stand up, come, you buy tickets.
Och han kunde svenska den här.
Ja, och massor med pengar på bordet. En fantastisk sjuk Wahlbeck-story. Och sen på natten då vaknade jag. Jag hade med mig ungarna på den tiden. Ungarna var små då. Så jag hade med dem och så vaknade på natten och hade ett jävla liv ute på parkeringen.
Mm.
Så jag öppnade fönstret och då är Peter Wahlbeck utanför, spritt språngande naken med någon jävla borste.
Alltså, du vet, någon sopborste.
Sopborste då.
Man helt naken, inte
helt
en tråd
naken
på kroppen.
Med sopborste och jagar måsar. Så det finns stories. Men Wahlbeck var ju en av de komikerna som gjorde att jag började med stand-up.
Mm.
Han kom till Högdalens vårteater 1988.
Åh jävlar, vad tidigt.
Ja,
och så det måste vara precis när han var ny också då.
Ja exakt.
Mm.
Och så körde han sin grej där. Jag tänkte, fan, det här var ju helt sjukt.
Mm.
Och sen
visste du vad stand-up var då? Eller gick du på allting som hände?
Nej, jag gick ju på Högdalens vårteater. Där var jag. Och så spelade
vi spelat teater.
Ja,
då?
Vi spelade Monty Python-sketcher. Det var det vi gjorde. Och sen då så var det någon där som sa, fan Janne, du borde ju hålla på med stand-up. Och jag bara, vad är det för någonting? Ja, men man står och pratar. Varför ska jag hålla på med det för? Jag håller på med det här nu. Nej, men du kan ju inte läsa replik. Det är svårt då, du vet det här, att då säger du det och sen säger jag det. Och så, det jag vill gärna lägga till, dra ifrån, sätta den andra på potta. Alltså det är, du vet, den där grejen. Så då, det var första gången jag hörde talas om stand-up. Och sen när jag började jobba på Säkerhetspolisen.
Mm. Ja, då, nu vet jag hur det ligger till.
Ja, då hörde jag på radion att nu får man komma och testa stand-up på Patricia.
Aha.
Vid Slussen låg det då. Nedanför Katarina Hissen, som inte heller finns. Allting är borta.
Ja.
Men då, och det var då, just det ska jag testa. Så det var då jag åkte ner till Patricia som körde på torsdagar då. Och träffade Babben och Adde och...
Och de hade redan börjat då?
Ah, ja.
Var det vilka var det som började samtidigt som du som är kända idag?
John Ajvide Lindqvist.
Mm, som nu är mer känd som skräckförfattare.
Ja, och samma veva så kom det en kille, Lasse Lindroth körde.
Just det.
Ja.
Nu mer känd för att vara död.
Exakt. Så att det var där och så var Babben och Adde, men jag tyckte de var, nej det var inte min grej. Det fanns en kille som det John Tellin som höll på med stand-up då. Han har också slutat nu.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag går vidare på den här listan. Saker som jag tycker låter intressant att höra om. Punkt nummer 4. David Letterman ringde.
Just det. Det är ju en fantastisk historia.
Ökade förväntningarna.
Det är alltså en av dem. Nu kan vi ha en cliffhanger. Nu kan vi ta lite dryck och...
Ja,
in med alla sponsorer. Nej, men då så när vi började då det var ju när Stockholm Comedy Club startade. Mm. Eller Stockholm Comedy Club som det hette då.
Mm.
Och då var det
vilket år var det?
Det var 2000, 99, 2000.
Och när var TV, för ni fick ett TV-program sen också som hette Stockholm Live.
Ja, men det var ju 2004.
Okej, okay, så det var lite senare.
Ja, men då när vi startade Stockholm Comedy Club, då tyckte jag att det fattades några grejer i svensk stand-up.
Mm.
Och då kom jag på faktiskt att vi ska ha en stor komikerfestival på Långholmen.
Mm.
Och den döpte vi till Skrattstock.
Mm.
Och då tänkte jag, hur ska vi kunna få någon och ens vara intresserad av att komma till Långholmen? Det var helt off. Mm. Det var ingen som ville vara där. Så då tänkte jag, men vi tar in alla komiker som vill vara med. Och det var jättemånga som ville vara med. Men så måste vi ha någon riktig headliner på slutet. Mm. Så då tänkte jag, då kontaktar vi David Letterman. För han är ju jävla stor.
Ja, det var, han hade redan sin late show då.
Ja, ja, ja.
Late night, eller ja. Vad heter programmet? Alltså David Letterman show, eller Late Night with David Letterman.
Exakt, exakt.
Så han var väl upptagen med det programmet, skulle
jag gissa.
Han var
jätteupptagen, så det blev svårt, men affischerna var ju redan tryckta.
Ja, ni hade skrivit att David Letterman skulle komma.
Affischerna var redan
det smarta
tryckta.
Tricket, skriv ett känt namn högst
exakt.
Upp så kommer det folk.
Men sen glömde vi också att skriva det här finstilta längst ner, att förhinder, du vet, med reservation för förändringar. Och så. Ja, exakt, det glömde vi.
Ni bara skrev det.
Ja, ja, så då var det
men
David
det var också ett skämt, antar jag.
Ja, ja, David Letterman kommer. Och då vaknar ju journalisterna till liv och tycker, fan, vad är det här för spännande? Så det gäller ju att hastla dem också. Och jag sa, ja, men det är inte, vi håller på, det är förhandlingar, det är förhandlingar.
Men vi hade skrivit en post.
Han är på, exakt, men det är lite problem här nu. Han hade något tv, du vet, han håller på med sina tv-program.
Men tänker du inte att du bäddar ganska mycket för besvikelse också? För publiken som kommer dit, fan, det är väl lättare.
Men ju närmare vi kom, det här var ett gratis evenemang.
Jaha, ja, så det är inga pengar tillbaka.
Det var ingen som, exakt, det var inte så att...
Ja, men det är ändå besvikelsen.
Ja, så vi löste det på ett fantastiskt smart sätt, tycker jag. Det var att vi skrev då när det var folk som, och när kommer han och kör? Vi sa att, ja, men det kommer bli via länk, för att han håller på med sitt tv-program.
Mm. Det sa ni på plats när folk var där. Men de flesta hade gått på att de flesta trodde
ja,
att
ja, alltså,
man
vi körde ju hårt med det där. Så då, när det var dags för David Letterman, då tvingade jag upp stackars Jakob Ökvist på scenen. Som tur var så var det bara 2-3 tusen i början i publiken då. Det var ganska mycket ändå, va? Så då gick han upp och så sa, nu är det dags, vi ska ringa, ska vi se om vi kan få upp det här via länk.
Och det hade inte ens hans telefonnummer.
Nej, men han är ju skådis, Jakob. Så han ringer där. Och sen hade vi då David Lettermans röst.
Mm-hmm.
Well, yeah, yes. Yeah. Oh, so every time when I'm on the phone there seems to be some kind of problem. What? It's a problem. Och sen...
Han hade spelat in det som en
sån. Så det var det. Så det var fyra personer som var riktigt upprörda. Och vi sa, det går inte att göra någonting åt det här med teknik. Så, det är ju teknik.
Jag ser en liten röd tråd i mycket av, av det du har berättat. Och vad jag har sett dig göra. Det är lite... Ja, men marknadsföring som sen inte riktigt lever upp till löftena och förväntningarna.
Det är inte livet så, alltså.
Ja, det
fullt
på
av
lite...
besvikelser, misslyckanden.
Men tänker du inte lite att du till slut, att folk kanske vänjer sig att förknippa ditt namn med besvikelser? Ifall, alltså till exempel, det har varit många gånger du har haft så här Eddie Murphy hyllningsshow.
Just det.
Och första gången jag kom dit så tänkte jag, okej, nu kommer det vara ett hyllningstal, eller liksom lite, det handlar mycket om Eddie Murphy, om komiker som tolkar Eddie Murphy. Just. Och sen så är det du som går upp och kör en anekdot om när du träffar då Eddie Murphys brorsa Charlie Murphy utanför Comedy Store. Det vet man ju inte heller hur mycket sanning det ligger i den. Det var kanske bara en svart kille du träffade.
Det vet du, det man aldrig vet.
Nej, man vet aldrig. Och sen så handlar resten av showen om din finska fru. Och det är inte mycket Eddie Murphy där. Då tänker man så här, okej, det här var inte vad jag förväntade mig. Och nästa gång jag ser dig att du ska göra en sån show, då tänker jag, men det är ju det här. Jag förväntar mig inte att det ska vara en Eddie Murphy-hyllningsshow den här gången. För jag vet lite vad man...
Jag har väl som artist fritt att tolka.
Absolut.
Det är ju min Eddie Murphy.
Ja.
Och så har du din syn på din Eddie Murphy.
Jo, ja. Men
och jag kan ju inte... Jag kan ju prata om...
Men publiken som är där för att se typ tolkningar och hyllningar till Eddie Murphy, tänker du inte att de kanske blir lite besvikna?
Nej.
När det bara är 2 minuter som handlar om när du träffar någon som eventuellt var lik Eddie Murphys brorsa. Och sen kommer Fernando upp som också är hyfsat lik en ung Eddie Murphy.
Vad får man för 100 spänn i dagens Stockholm? Det är det man får. Köp biljett för 4,95, en annan show. Nej, men jag, faktiskt så var jag uppvärmare åt Charlie Murphy. Det var ju väldigt kul.
Var du uppvärmare åt Charlie Murphy?
Ja, när Charlie Murphy var på Kinateatern så var jag uppvärmare.
Och han även dog hyfsat nyligen, va?
Ja. Och då... Det är ju det som är grejen. Jag har ju den där amerikanska stylen, du vet. Ladies and gentlemen! Det är mycket show. Det ska hända mycket. Det ska vara bomber och granater och explosioner. Och...
Jag kommer ihåg, du blev ganska provocerad när jag valde att kalla min första show för en slapp timme.
Ja, just det.
Och det var så här...
Det är inte bra. Det ska vara liksom, det ska vara action och entertainment. Men då, och det nappar ju både Pablo Franciscos management och även Charlie Murphys management. Att här är en kille som fattar att det är showtime. It's showtime. Det älskar ju amerikaner. Det var helt sjukt. Då var jag med Charlie Murphy och hans brorsa Richard Murphy. Som Richard Murphy är då manager till både Charlie Murphy och Eddie Murphy. Och Richard Murphy, han stor svart man med sig som en fälg. Du brukar ha så här hiphop-grejer, men han hade som en fälg som smycke.
Aha.
I guld.
Som innerdelen på ett bilhjul.
Ja, ja. Som snurrade lite grann också. Aha. I smycket.
Ja, men det låter coolt.
Helt fantastiskt. Och sen då Charlie Murphy som också var mycket attityd och mycket sådär. Yeah. Och då så fick jag äran att säga, ladies and gentlemen, all the way from Las Vegas, bla bla bla. Here is Charlie Murphy.
Men körde du stand-up också?
Jag körde stand-up bara... innan. Lite warm-up. Och sen blev det ju svart och ljuset gick ner och bla bla bla. Och då fick jag spökrösta på honom då. Och då när jag gör det, så kommer ju han fram och ska gå förbi mig. Och så sträcker han fram sin näve, du vet. Så han skulle göra en fistbump. Tyckte det var jävla coolt. Och då tog jag tag i hans näve så här. Med handen, du vet, som en handskakning.
Nu visade du att det är som en handskakning.
Som en hand, och så, yes, welcome to Sweden. Såna grejer.
Ja.
Sen åkte vi limousin.
Oj.
En hummerlimo.
Har
du åkt en sån?
Nej, det har jag verkligen inte gjort.
Det var ju Richard Murphy, Charlie Murphy, Kyle Grooms, jättemånga tjejer som hade lite kläder, och Janne Westerlund från Hökarängen. Så då åkte vi från Kinateatern runt kvarteret bort till Café Opera. Och då tänkte jag måste ju ändå visa, det är Stockholm, jag måste ju visa upp, göra någonting. Så då bad jag den här limochauffören att dra på svenska hits. Och se de här snubbarna sitta i baksoffan på den här limon. Och så på med, jag kommer inte ihåg vad det var för låt, men det var någon svensk klassiker. Sen stod jag och dansade till den.
I limon
framför dem. Fast du vet, man fick stå på huk. Jag får inte riktigt.
Vad var det för sorts dans?
Min limodans.
Var det lite hiphop-stycket?
Ja, lite blanda, lite hiphop, lite finsk style, så där, lite tango kavaljer. De var imponerade.
Jag ser punkt nummer 21, jag är lite nyfiken på. 100 miljoner tittare.
Just det.
Och vad är det? Vad är det för någonting? Tittare av vad?
100 miljoner tittare, det handlar ju om att i och med att jag har den här fantastiska talangen att kunna presentera, så fick jag jobb på Superior Challenge, som är en sån MMA-gala för MMA-fighting. Och då kom jag ju verkligen till
min rätt. När var det här?
Ja, det här kanske kan väl vara 5-8 år sedan kanske.
Okej, okay. Du var presentatör för en internationell MMA-gala.
Ja, eller jag har ju varit det hela tiden, ända sedan starten. Mm. Jag jobbade på radio. Jag hade faktiskt morgonshow med Ian Haugland och Ina Jönsson.
Ja, men det har jag hört ryktas om. Vad var det för radiokanal?
Morgonrock på Rockklassiker.
Okej. Okay.
106,7. Så då gjorde vi morgonshow där och då hade jag det här lite sportkille-grejen.
Mm.
Det som han, Anders Timell, hade.
Hade han en...
Han hade det på Mix Megapol.
Okay,
jag hade på Rock Classic. Så då såg jag bara en affisch på MMA Fighting. Och jag kontaktade dem direkt och sa vi måste ha två fighters till studion.
Mm.
Och när de var där, då pratade jag med han arrangörskillen som heter Babak. Och så sa jag att har ni någon announcer? Har ni någon sån lady? En sån Och han var nej, kan inte du vara det? Mm. Ja, men det kan jag vara. Och så började då för 16 galor sedan.
Mm.
Och sen var det en av galorna där rättigheterna för den här galan var sålda till Lotus TV. Lotus TV är ett kinesiskt tv-bolag.
Mm.
Med då, och så var det också då Eurosport Europa och så i Norden också. Och Lotus TV har ju då potentiellt 100 miljoner tittare.
Så detta är ännu en grej som man bara tar med en nypa salt?
Nej, nej.
Potentiellt, det är inte samma sak som 100 miljoner tittare.
Ja, men det beror väl på, du får välja att se glaset som halvfullt. Det är helt okej, okay. Det är din style.
Jag gör är ute det. Efter sanningen här.
Det här sanningen är, vi jobbar med stand-up comedy, Simon. Sanningen är helt ointressant.
Ja, nej. Detta är en realistisk
jag
podcast.
Tror att det var mer än 100 miljoner tittare. Jag
tror det. Ja, det. Så det här bara, det är en siffra du tagit och luften.
Ja, men du får räkna lite på Eurosport Europa. Och så får du räkna lite på Lotus TV. Och sen får du komma tillbaka när du har läst
det
på.
Det är lite gissning. Men det var väldigt många tittare.
Okej, okay, det var mer än Melodifestivalen. Du säger så.
Och man hörde din röst. Såg man det i bild? Eller var
ja. Man är ju i buren.
Du gick in i ringen liksom? Eller
i buren.
I buren, okej. Okay. Ja. Ja, det är cage fighting.
Exakt. Och så
så man du gick riktigt, in där?
Exakt, så går man riktigt nära den som ska slåss.
Okay.
Kanske så här nära som vi sitter. Mm. Och sen så hetsar man dem liksom. Bara,
ja, okay.
He is weighing in. All the way from Simon the Hammer Gardenfors. Och det tycker de är jättekult.
Ja, det låter.
Och sen är det dags att slåss.
Mm.
Och då går jag ur buren.
Det förstår jag. Så det är en punkt nummer 15 här som du har skrivit upp. Eller det är två punkter som kanske, jag vet inte om de hänger samman, 15 och 16. Där står strippklubben i Barcelona och aggressiva prostituerade i Oslo.
Ja, de är ju...
Vilken av dem vill du börja med?
Vi börjar med punkt 15.
Okej.
Okay. Då blev jag inbjuden till The Laughing skrattande räkan, helt enkelt.
Shrimp.
Ja, typ. Mm. Fast vad fan? Jag blev inbjuden till en sån festivalgrej.
Mm.
Och då så uppträdde jag på en teater som heter Lotus Teatern.
Var det inte Lotus TV nyss? Hittar du bara på olika namn här och Lotus är din go-to fake namn?
Det är alltid alltså. Nej, men hur ska jag kunna komma ihåg? Det var ju för fan 10 år sedan. Släpp alla namn nu. Jag är i alla fall i Barcelona.
Nu blir jag gärna lite röd i ansiktet här.
Nej, jag blir så förbannad. Det har jag märkt nu när jag blivit lite äldre. Att jag börjar glömma namn och sammanhang. Då är vi på det stället.
Mm.
Jag kommer inte ihåg. Lotus, ja.
Det är lite misstänksamt att det var samma namn på teatern som
tv. Vet vad, så här kommer vi göra. Jag kommer skicka dig länkarna. Jag ska skicka dig länkarna så får du lägga upp.
Jag tycker så i arkivsamtals eftersnacksgruppen så kan du själv lägga in länkarna.
Alla
så
länkar.
Kan lyssnarna se då.
Då får de avgöra själva. Ja,
ja det som
är. Sanning. Jo, då är jag där och så är det stand-up-gig. Och så var det var mycket svenskar i publiken för att det är mycket telefonförsäljare i Barcelona som är svenskar. Så jag körde på svenska och på engelska. Det var jättekul. Det här var ju en strippklubb som vi var på.
Okej. Okay.
Och då stannade jag kvar.
Var det som du kallar som du tror hette Lotus Teatern? Det var en strippklubb.
Lotus Teater.
Men var det är inget namn på en strippklubb.
Googla själv då.
Vad ska jag googla? Strippklubb Barcelona eller Lotus?
Nej, men jag kommer skicka länkarna.
El Teatre de Lotus.
Du stör hela upplägg. Alltså, ja, men jag kommer vill... upplägg. Snart kommer punchline.
Ja, men man vill ju också veta vad som är rena påhitt, vad som är gissningar och vad som är sant.
Strippklubb i Barcelona.
Okej.
Vi behöver inte hålla på och namndroppa. Jag kommer namndroppa snart. Då tänkte jag så här, men jag måste ju stanna kvar och se showen.
Strippshowen.
Jajamän. Så då fick jag ett litet bås. Och det var ju faktiskt Barcelonas, fotbollsklubbens, privata bås där jag satt. För att de hade ju bortamatch. Så den var ju tom.
Okej.
Det är väl det största i min karriär. Att jag har suttit där Romario har suttit.
Jag är inte intresserad av fotboll och... inte striptease heller faktiskt.
Det var en fantastisk föreställning. De hängde i taket och snurrade. Och det var lite som Cirque du Soleil. Jag vet inte. Lite så
var det. Ny cirkus.
Säg det till dem. Det är ny cirkus. Nej, men så det var en spännande upplevelse. Sen så var vi i Norge. Och det var med han Pablo Francisco.
Komikern som blev populär med MySpace skulle jag nog säga. Han var väldigt stor runt 2006.
Ja, och då var han ju här och körde i Stockholm. Och då var jag warm-up guy.
Körde på engelska då?
We want Johnny. Nej, på svenska.
Då sa, we want Johnny.
Då sa Robert Hartman som är då, han äger... Det här är ju bra name drop. Får ni googla det? Robert Hartman som äger improv... kedjan i USA. Han sa, we want Johnny. Det är ju mitt artistnamn.
Och hur visste han, du hade kört där innan. Hur visste han vem du var?
Och han reagerade på...
Vem ringde han och sa, we want Johnny?
We want Johnny, det sa han till den svenska arrangören. Johnny. Och det han reagerade på, det var att jag tog ju den här White Stripes-låten då och gjorde om till We Want Pablo Francisco. Och det var det som han tyckte, det var det coolaste han hade sett.
Den...
Okay.
Du fick med publiken att sjunga We Want Pablo Francisco.
Så då fick jag 10 000 per gig på att sjunga det var ju toppen.
Och det var det enda du gjorde, du gick upp och sjöng.
Och så fick klappa och jag bara, thank you music lovers.
Och det var därför han sa We Want Johnny.
We Want Johnny.
Men hur visste han att du skulle göra det när han ringde och sa We Want Johnny?
Nej, för han var ju med i Stockholm. Så att sen när det blev turné och åka till Malmö, Göteborg, Helsingfors och Oslo.
Då ville de att du
We want Johnny, the oh man. Så då åkte jag med och då var vi i Oslo. Och det var ju under en tid då när det var många nigerianer som var i Oslo. Och jobbade med prostitution. Och jag har ju gått hem många nätter och kvällar. Och jag är ju en stor kille, jag väger ju 100 kilo. Så jag är ju nästan aldrig rädd.
Nej.
Men då var jag lite rädd faktiskt. För då var det två sådana tjejer som hängde, du vet, igen. Alltså de var aggressiva i sin införsäljning. I vanliga fall är det så här, ska det vara någonting? Blåsjobb? Nej tack, ingen blåsjobb. Och så kan man gå liksom. Men alltså här var det ju, vi må pule.
De snackade perfekt norska.
Norsk. Och sen hade de med sig en bil med...
Och på vilket sätt var de aggressiva?
I sin marknadsföring. Alltså de släppte inte.
De tog tag i det.
De höll fast den. Och så vill man ju inte hålla på och vifta för mycket. För bakom dem så stod en bil med några snubbar i som såg lite suspekt ut.
Så vad
det hände? Det är enda gången jag var rädd på 26 år.
Lyckades du ta dig loss då? Eller?
Ja, till slut så. Jag sa, där kommer politin! Politin är på väg! Oj, jävlar, då släppte de fort som fan.
Då kan vi gå över till gayklubben i London som är punkt nummer 23 på din lista.
Just det. Jo, men jag jobbade ju som sportkille där på Rockklassiker-radion. Och så hade vi ofta såna här grejer att man... lyssnarna kunde tävla och få följa med, antingen på, inte på rättegång, men åka till London och se fotboll och sådär. Och vi var också i Italien och så på fotboll. Och då var det just att åka till London och se på Arsenal. Så då var det alltså 20 lyssnare som åkte med. Och det var, du vet, såna bönder från Hultaryda röket.
Mm.
Och hela Sverige helt enkelt. Och de hade nog aldrig varit i London, för att jag tog då, det var en jättetrevlig resa, vi var på fotboll och allt var perfekt. Och så tänkte jag att, men vi ska också gå på en sån här klassisk gayklubb.
Mm. Var det bara män som var...
Ja, det var ju bara killar som var på den här fotbollsresan. Och jag tänkte, för det kommer de aldrig glömma. Så då går vi in på ett ställe där som är som en gryta. Stället är som en gryta. Och längst ner så är ju
runda väggar. Runda väggar liksom.
Ja, det var som, och så stod folk, du vet...
Ja, som...
Det gick liksom neråt. Det var som en gryta. Och längst ner, man gick in uppe i grytan och sen kunde man komma ner till dansgolvet.
Okej. Okay.
Så jag tar in de här 20 gubbarna.
Och de visste var de skulle någonstans?
Nej.
Okay. Det här, passar, det här vi gjorde som Mahone i polisskolan när han tar med folk till The Blue Oyster Bar.
Exakt så.
Mm, okay.
In med dem där. Och de här gubbarna, de hade så jävla roligt.
Mm.
De
fattade direkt att det var en homoklubb.
Nej, inte, det tog ju en stund. Men till slut så fattade de ju. Men de hade jävligt roligt. För jag tog ner dem i den här grytan. Och de fick dansa till In the Navy och...
Det var de här klassiska macho man.
Exakt de. Och så var det, du vet, en sån 2 meter lång bonde så, med så stora händer, du vet, som dasslock. Och de här brittiska fjollorna var ju på honom som... Ja, det var kul. I guess you had to be there.
Ja, men det låter... Man kan ju tänka sig att det var ungefär som med polisskolan-filmen.
Precis så.
Jag är lite nyfiken på punkt nummer 6. Montreux med Ricky Gervais.
Just det. Vi gjorde ju Stockholm Live 2004, 2005 och 2007 på SVT. Och 2005 då...
Hur många år var det, sa du? 3 år?
Ja, exakt. 3 säsonger.
Okej. Okay.
Mm. Ja. Och då 2005 så blev det ju Montreux-nominerat.
Mm. Ja, visst. TV-priset.
Ja, visst. Galens, eller inte, är de Galenskaparna?
Galenskaparna After Shave.
De har vunnit guldrosen i Montreux. Så då fick jag åka med Anders G. Anders G... var någon sån här projektledargubbe.
Mm.
Så då åkte vi ner och förlorade.
Mm.
Vi vann inte. Vi blev, vi blev förnedrade av ett program som hette The Office.
Ah, det var med en The gubbe. Office som vann då?
Ja, de hade mycket större redaktion. De hade mycket mer pengar. Det var BBC. Ja, det var jobbigt. Men
kände du till det programmet då sen innan?
Ja.
Alltså The Office.
Ja, ja, ja.
Det var stort redan då.
Ja, ja, det var sån där att man kollade på det och bara fick ont i magen.
Ja.
men jag kan säga att vi vann, eller jag vann shots-racet mot Ricky Gervais.
Mm, du shottade med Ricky Gervais.
Det förlorade han hårt.
Var det en efterfest där då, liksom på själva galan? Eller
som... Det är någonting som jag alltid har satsat mycket på. Mm. Det är efterfesten. Det är de senaste 5-8 åren som jag har lugnat ner mig lite.
Mm, innan var du gravt alkoholiserad.
Gravt!
Har du haft några så här missbruksproblem eller något sånt någonsin?
Nej, aldrig. Jag har aldrig haft det som ett problem.
Men?
Det är mer en möjlighet.
Ja, men vad bra. Sen har jag upptäckt här att både punkt nummer 9 och punkt nummer 11 har en identisk titel. The Bajsa i skinnjackan story.
Jag la den 2 gånger där för att jag ville att den skulle få vara med. Det är så synd att den får vara med först nu när vi har tappat alla lyssnare.
Nej, jag tror mer att man måste live on a high note, känner du till, från nöjesbranschen. Om det beror på hur lång historien det är, men det är ju kanske då blir liksom den
men
här...
Jag tycker så här, om jag ska vara ärlig. Den här Bajsa i skinnjackan story, den tycker jag man ska uppleva live på Västerlund 126. Det är mer en live-grej.
Du kommer bajsa i en skinnjacka på scenen.
Exakt, i klassisk Jouko Turka-anda. Det är Finlands Ingmar Bergman. Han finns inte längre. Ja, men han kom ju till Stockholm, satte upp en föreställning på Dramaten, Jouko Turka. där skådespelarna kastade bajs på publiken. Mm. Ja, visst.
Alltså riktigt fyra tuppar
i den kultur.
Mänsklig avföring.
Mänsklig avföring.
De bajsade på scenen och kastade ut, eller hade de förberett?
Jag vet inte. Det är det som jag spekulerar mycket i den här bajsa i skinnjackan.
Hur kommer du göra då med bajsa i
skinnjackan? Jag har förberett.
Du har förberett ju bajs. Ja. Alltså är det riktigt bajs?
Hundbajs är det. Hundbajs. Det. Som jag har i påsar som jag har förberett. Som jag sa, kom med.
Som du kommer kasta på publiken?
Succé. Fyra pluppar i den kultur.
Du kommer kasta hundbajs på publiken?
Ja.
Är det här en av de här grejerna där publiken kommer att bli besvikna att de inte får riktigt
exakt,
hundbajs?
Det är precis som livet. Life is a chocolate of dog shit. Eller a box of dog shit. Men, nej, men jag vill ju att vi ska fokusera på 9-11-skämtet i New York.
Jag tror jag kan ha hört det i en annan podcast i Värvet när Ös Nugen var gäst.
Visst? Ja, men då har du hört Ös sida av storyn.
Okay.
Han som stod, då stod ju han på scenen och drog skämtet. Mm. Jag stod och brottades med gubben som ägde Dirty Disco.
Klubben heter Dirty Disco.
Exakt vad den heter. Jag vet inte om det var så, men det är ett roligt namn. Dirty Disco in the Meatpacking District.
Okej. Okay.
Och Ös drar det här skämtet med It was he who flew the plane.
Han säger att han någon...
Att det var tragiskt det som hände. Ja. En av hans släktingar omkom. Det var han som flög planen. Ja. Arrangören börjar fippla med lampan. Eller han som ägde klubben börjar fippla med lampan där. Och är på väg fram. Och jag får tag i honom. För han var ju helt vansinnig.
Han var arg för att han har dragit ett 9-11-skämt.
I New York på den tiden. Det var liksom... begreppet too soon var användbart där. Men ja, jag fick tag på honom och på något sätt lyckades jag avstyra hela den här händelsen. Annars hade Ös åkt ut, alltså du vet, handgripligen därifrån.
Du lyckades prata dig ur problemet med
honom? Ja, jag vill säga att jag räddade livet på Ös.
Okej.
Okay.
Är det så här samma som punkt nummer 8, Ös nära döden upplevelse?
Den var i Malmö, på Slakthuset.
Okej. Okay.
Du känner till det?
Nej, den känner jag inte till.
Vi gjorde ju massa turné då, Ös och Jakob och jag. Och då hade vi med Bettner.
Mm.
Och så var det efterfest på Slakthuset. Och så träffade ju Ös någon tjej där i baren.
Mm.
Och de pratade jättenära med varandra och pratade väldigt intimt om viktiga saker.
Mm.
Och jag ser att hennes snubbe är i baren.
Okay.
Med, du vet, ett helt gäng snubbar. Och sen tänker jag att jag går hem. Jag ska gå hem till hotellet. Och så kommer jag ut på gatan. Och så står ju han där tillsammans med, du vet, 12 pers.
Mm.
Och väntar på Ös då.
Mm.
Så då går jag tillbaka in. Och så beskriver jag situationen för Ös. Så han väntar där inne. Och de här snubbarna hänger bara kvar där. Det slutade med att polisen fick komma. Och du vet Slakthuset. Och så ligger det här hotellet då. 50 meter från Slakthuset.
Mm.
Promenadväg. Och Ös, han är lite full, så att han blir alltså eskorterad av polisbilen. Polisbilen kör bredvid Ös och han går. Han vill inte hoppa in i bilen. Så han går. Memories. Men han klarar sig i livet. För det var de här... Ja, de hade västar på sig. Ja.
Mm. Nu har vi gått igenom lite av dina... stories som du har listat som lite höjdpunkter och lite lågvattenmärken, eller vad man ska kalla det.
Vad sa du, man kunde gå in och lägga länkarna?
Det finns de här länkarna som Janne har snackat om. Du har ju nämnt vissa saker som man tänker, går det här att kolla upp?
Ja, just det.
Arkivsamtal, den här podden du lyssnar på, har då en eftersnacksgrupp på Facebook som heter Arkivsamtal eftersnacksgruppen.
Mm.
Och där diskuterar folk innehållet i avsnitten ofta. Och folk publicerar länkar.
Ja,
och så man då, går med i den gruppen.
Så fort det här avsnittet släpps, då kommer jag vara där den dagen. Inte hela dagen, men en stund. Lägga upp lite länkar, skriva lite vad jag kände om den här upplevelsen.
Mm. Du kommer ihåg att du har varit med i Arkivsamtal en gång innan, eller?
Ja, med Laszlo.
Ja, just det.
Ett legendariskt avsnitt.
Det vet jag inte om du behöver.
Va? Kanske inte blev.
Det blev ett extra insatt avsnitt. För det var inför när ni öppnade en ny stand-up-klubbsatsning.
Just det.
Mm. Och ni har ju en stand-up-klubb nu också. Du kanske vill berätta lite om den.
Ja, förra året så testade vi att köra alla dagar i veckan, förutom söndagar. Vi körde alltså måndag till lördag och provade om Sverige var redo för det.
Mm.
Men det kändes, inte riktigt. Så att nu till i år så kommer vi köra fredagar, lördagar, bästa dagarna. Och vi kommer vara på Sveavägen 9. I Hötorgsskrapa nummer 3.
Mm.
Ett ställe som heter Marquis Bistro Bar. Så där kommer Stockholm Comedy Club husera varje helg nu det här året.
Mm.
Så det kommer bli bra.
Då får jag tacka dig för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Tack själv. Det är alltid trevligt att träffa dig, Simon. Jag tycker att du är härlig.
Ja, detsamma. Simon Järnfors heter jag.
Janne Westerlund heter jag.
Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blomgren som under namnet Marcus Brumgren driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto. Missa inte det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.